Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Jag försökte öva på att ha en så kontrollerad andning så att jag glömmer att andas. Som att jag har syrebrist.
Visste du att man lever, de som lever längst är de som tar minst andetag under ett liv? Som typ elefant.
Jag blir, kommer bli väldigt gammal av mina pilates månader då.
Ja.
Nu är det världskrig, men det kommer inte vi prata någonting om idag, va?
Åh, vad jobbigt. Det är faktiskt, jag gillar ju att lyssna på nyheter, men den har jag valt.
Pax Americana är över. Nu har, det känns som att det är det som håller på att hända.
Jag har hellre lyssnat på vår budget än faktiskt.
Ja, det har inte jag.
Ja, okej, men ska vi prata om tredje världskriget eller ska vi bara ducka?
Vi duckar det. Jag kollade om på Ray Dalios lilla YouTube-klipp som han har gjort med hans teori då om hur stormakter ersatt varann genom historien och att en stormakts fall och att en annan, när en annan tar över, att det alltid sker under en 10-20 års period som är väldigt turbulent i världen. Där han menar att vi kanske är mitt eller slutet på det, för att han säger en stormakt går inte ner liksom, utan en kamp.
Nej.
Direkt översatt. Och det är väl där vi är nu. Så det kommer behövas ett världskrig.
Fy!
Och så kommer det sluta med att USAs liksom tid är officiellt över.
Nej, men det tror jag inte. Det tror jag inte. Nej, det kommer vara lite skakigt, men USA kommer att resa sig med deras nybyggaranda.
Vi får se. Jag har en idé om att det kanske, vad ska man säga, finns tecken på att Europas dagar också räknade, men det har vi, tar vi på slutet, det är så tråkigt.
Det pågår ju ytterligare ett krig.
Berätta.
Det här är ett krig som har varat i 16 år. Och har kostat väldigt mycket, vilket i och för sig krig brukar göra.
Sen finanskrisen då, typ någon gång där?
Ja, fast inte kopplat till finanskrisen.
Nej, okay.
Utan det här är ett krig mellan Skatteverket och riskkapitalbolaget EQT.
Okej.
Jättespännande.
Ah.
Jag sitter och poppar popcorn till det här. Jag vet inte hur många vi är i Sverige som gör det. Som tycker att det här är väldigt, väldigt spännande. Och det här har ju varit utdraget, men nu hotar ju EQT-personerna då som ska betala massa skatt. De hotar ju att lämna Sverige. Och därför är det här extra spännande just nu.
Men alltså, berätta för mig. Vad, jag förstår att de bråkar om hur mycket skatt de ska betala. Eller om de ska betala skatt eller inte i Sverige. Mm. Då. Mm. Men vad, hur liksom går den här striden till?
Striden går till och att det är extremt många människor i EQT som har tjänat väldigt, väldigt mycket pengar genom att de har fått då en så kallad bonus som heter carried interest när de har förvaltat en fond superbra.
Mm.
Och spontant, det låter jättebra. Man får en bonus när man presterar bättre än vad man ska göra.
Mm.
Och då kan man beskattas för den här bonusen då på olika sätt. Och när man beskattas så kan man göra det på två olika sätt. Det är inkomst av tjänst och inkomst av kapital.
Just det. Precis, för det här räknas inte som en del av lönen då, för då är det en helt annan skatt.
Det är precis det här som Skatteverket har lagt 30 000 dagar på. Alltså det är så sjukt. Det är våra skattepengar som betalar det här kriget.
Och våra skattepengar, de vill ha in.
Ja, men så att, precis, det blir ju kanske en netto-plusaffär ändå. Men det här är spännande. Jag vet inte om det är spännande för att man själv är entreprenör eller om det har blivit någon form av diskussion kring om rika människor får vara giriga och man har rätt till att vara girig om man ändå har presterat och jobbat för sig. Och det som händer då, om man bara ska försöka, det blir som ett tekniskt, att inkomst av tjänst, det är när man går till jobbet och jobbar och har en hög lön så får du då en hög skatt. Många människor som tjänar över, jag tror brytpunkten är 45 000 kronor i månaden, har ungefär 40-50% skatt per månad. Men om du har en utdelning i bolaget, att man jobbar, man tjänar pengar, man betalar ut en lön, så har du möjlighet att få en utdelning som heter då...
Det här är ju 3-12-reglerna,
ja,
eller hur?
Snyggt jobbat.
Tack. Ja. Ja, det här har jag försökt förstå med min revisors hjälp. Ja, för utdelningen betalar man ju bara, vad är det, 21% skatt? 22, vad är det?
Ja, mellan 25-30% skatt.
Ah, 25-30,
okej. Jag tror man kan för det. Men, och jag tycker det här är jättespännande. Bara så att inte någon stänger av, för att det här är spännande. För att det man bråkar om då är just om de här bonusen som de ska betala. Är det då, ska det skattas som inkomst av kapital?
Då är det 21.
Ja, men runt 25. Det är 25. Lite olika beroende på vad man gör och sen får man spola. Eller är det här en svindyr lön och ska betala 50% i skatt istället?
Just det, precis.
Och då pågår en jättestor diskussion kring så här, gör de rätt eller fel? Har man rätt till det här? Eller är det girigt av de här miljardärerna som toppar, liksom, de toppar alltså världens rikaste listan med Forbes? Alltså det är ju inte att de har en bonus på 200 miljoner, utan vi pratar att det här är miljardbelopp.
Ja, för när jag hör ordet bonus så tänker jag så här, ja, men typ en bilförsäljare som haft ett bra år och så får han så här 50 000 kronors bonus till jul typ eller någonting. Det är vad man tänker. Men det här är då... Det här är jättemycket pengar. Ja, jag förstår.
Och det är det
värt 30 000 dagar.
Ja, och nu har då de här extremt rika människorna på EQT gått ut, och EQT är Sveriges största riskkapitalbolag, och har sagt att vi kommer lämna landet om vi inte kan enas om att det här är inkomst av kapital. Och det här har ju gjort människor extremt upprörda.
Det är roligt att alla miljardärer är som sådana liksom borderline-flickvänner, att bara så här...
emotionellt.
Du tar livet av mig. Du ser mig aldrig igen.
Men det roliga är att deras... de som pratar för dem, de har ju gått ut och sagt att de här människorna har inte råd att betala det här.
Nej, och det kan väl inte riktigt stämma. Alltså jag läste ju på om den här norska förmögenhetsskatten, och då var det att den skulle liksom, det var ju att de skulle behöva då sälja aktier, entreprenörer skulle behöva sälja aktier i sitt företag för att betala skatten. Alltså det gjorde liksom att det var ju liksom en lite sjukare grej. Det här är då bara att liksom vilken andel av ett utbetalat belopp som ska gå till staten.
Ja, och då är det två starka personer som har gått ut och uttalat sig om det här. Och Gunilla von Platen är ju då en jättekänd entreprenör och investerare. Hon sitter väl i Draknäset, tror jag också.
Kanske hon gör, ja. Kanske hon gör, ja.
Och hon har gått ut och varit väldigt så här, kritisk mot deras agerande.
Mm.
Och sagt att 3-12-reglerna har vi för att belöna de personerna som tar en risk. För att ju mer du anställer, desto högre utdelningsbelopp får du. Alltså inkomst av kapital.
Mm-hmm.
Och då säger hon att de här personerna som får den här carried interest, som den här bonusen kallas för, de är ju tjänstemän. Mm. De tar ingen risk.
Nej, just det.
Och varför ska de få beskattas som de här modiga entreprenörerna? Som liksom belånar sitt hus. Som...
Just det. Ja.
Mm. Och det har varit ett argument mot som jag håller med. Och sen han, Andreas...
Just det, så hon är liksom, vad ska man säga, en sån en näringslivsperson som tycker att EQT borde bara tätta sig.
Och betala.
Ja, jag fattar. Jag är nog på hennes sida.
Jag tycker det är coolt. Alltså jag tycker, för jag kände själv att så här, vågar jag säga någonting i det här? För man vill stryka gubbarna med hårs ibland.
Mm.
Det är så man har klättrat i karriären.
Stryka EQT med hårs. De behöver verkligen det, känner du.
Men, så jag tänker så här, jag lyfter vad andra säger, men jag tror också att jag är kritisk mot dem. Men och så läste jag i Aftonbladet, så skrev han Andreas Cervenka.
Mm.
Vad har han för titel?
Han är ekonom. Kanske... Alltså han är ekonomijournalist. Ja. Han jobbade på Dagens Industri jättelänge, och då bodde han också i Silicon Valley och rapporterade därifrån. Och nu är han på Aftonbladet och skriver om ekonomi där. Jag tycker mycket om honom, måste jag säga.
Har han en uttalad ställning?
Partipolitiskt tror jag inte, men jag tror sen han gick till Aftonbladet, så han hade väl lite så här, när han kom hem från Silicon Valley, så sa han bara så här, alltså det har blivit för sjukt. Det är för sjukt. Alltså det
men till och med en moderat i Sverige skulle tycka att det är för sjukt där borta.
Ja, exakt. Alltså det är ju det också. Mm. Där liksom, det är såna extrema, alltså för folk är så extremt rika i jag vet, Palo Alto, vad heter de här ställena? Så att liksom, och det är så många rika på så liksom så stor yta, så att de som städar åt dem och är närnis där, och liksom de kan liksom inte pendla dit till sina jobb. Alltså det finns ingen chans att de kan bo i närheten själva. Och de kan inte heller pendla dit för att det är så stora avstånd. Liksom, för att det är så många som är så extremt rika.
Så de bor i baracker?
Ja, precis. De måste bo i baracker. Alltså det är så här, den typen av reportage skrev han. Som, där man liksom förstår så att det här är för sjukt. Liksom. Det går inte att driva... men kan det inte fungera så här i ett samhälle liksom? Rent praktiskt så går det inte. Alltså då måste du liksom ge en städare så här, en miljonan för att den ska kunna finnas där på den ytan överhuvudtaget. Ja, den typen av
Gud vad roligt.
Ja. Och sen så har han väl sen dess skrivit en del av miljardärerna i Sverige också.
Där han var ju kritisk i den där boken som jag läste.
Ja, precis. Mm. Och också att det har hänt väldigt mycket på väldigt kort tid. Att liksom det gick väl an att vara lite höger på 90-talet, eller vad man ska säga. Nu när vi har, alltså det börjar märkas i Sverige också, de här 600 eller vad de nu är, de här liksom miljardärerna som bor här i krokarna, och ja
det, glappet ökar
precis. Mm. Det måste man säga.
Men det var så kul, för han skrev det att för många, EQT säger att om vi väljer att bara stänga ner kontoret i Sverige och flytta till exempel Bryssel eller Luxemburg eller annanstans, så säger de att det kommer påverka med pengar in till Sverige väldigt mycket, och det finns väl en poäng med det. Men då säger Andreas här i sin text i Aftonbladet: ja, det kommer ju påverka Sverige väldigt mycket. Mm. Till exempel, alla inredningsarkitekter kommer att få sluta. Och alla de som producerar dyra dunvästar kommer att få sluta.
Sån?
Ja! Jag tyckte det var så roligt.
Ja.
Men det här ska bli spännande att följa.
Mm.
Jag själv tycker att Skatteverket kan vara lite luddiga. Och det är väl det som de har hängt upp sig på.
Mm.
Men precis som Gunilla von Platen sa, hon sa att förr i tiden så var miljardärer mycket mer generösa tillbaka.
Mm.
Att man donerar till välgörenhet.
Jag fattar inte den här kulturen. Är det att de är så många nu så att det har liksom blivit sin egen lilla ekonomi? Att de måste hålla på och kan de inte, var är deras liksom lugn?
Men vet du, jag tror att de är stressade med pengarna, för jag tror att de är brända. Men jag tror att de är uppbundna i nätjetstimmar. Dyra liksom, att man ska kunna hänga med sina vänner och också göra samma typ av resor.
Precis,
och hänga
samma jobb. Det är ett eget lilla community där alla liksom, där har de plan? Eller vad är det de har?
Ja, men
vad har man som är så dyrt?
Jag vet liksom planer, inte ens, eller flygplan, de,
olika bunkers, olika uddar på Yrholm och så olika.
Nej, men jag tror på riktigt att de känner stress för att kunna hänga med i deras i deras gäng.
I deras gäng.
Så de har inte råd där.
När jag flyttade förra gången, då hittade jag massa gamla teckningar som jag hade gjort.
Som barn eller som vuxen?
Ja, men både och. Dels hittade jag så här barnboksidéer, ritade på en barnbok om en försupen katt. Som var väldigt gullig, den hade jag glömt bort. Men jag hittade också några så här blyertsteckningar från när jag var ung tonåring. Mm. Och jag tror att det var liksom första gången jag hade satt mig och bara så här, nu ska jag försöka rita av någonting med blyerts. Liksom rita någonting likt. Och det är inte så svårt om man har mycket tid. Och, liksom, ja. Mm. Och det jag hade ritat av då var scener ur, det här är lite pinsamt, men scener ur The Talented Mr. Ripley.
Mm.
Jag kommer ihåg då, när jag såg det, så kommer jag ihåg att det var första gången jag blev så sugen på att rita någonting, för att jag satt liksom och tittade på temat och tänkte så här, det här är så fint. Det här är det finaste jag sett. Jag måste rita av det för att det är så fint.
Vad var det som var fint i det här?
Det är då den här versionen med, det är så här Jude Law och Gwyneth Paltrow som åker Vespa runt i Italien. Det var ingen stor konst. Men nu har jag sett den nya versionen av samma berättelse. Netflix, jag tror det är 8 delars serie som heter Ripley. Och jag ska säga att det här är också det första jag har sett på tv i år, tror jag. Mm. Jag har sett någon dokumentär, men jag har inte sett någon film eller någonting. Så jag vet inte om det bara är jag som är typ golvad av en skärm som rör sig. Men jag är liksom helt förtrollad. Alltså nästan på samma sätt som jag var när jag var tonåring. Att jag tycker att det är så fint.
Mm.
Och den är filmad också på plats i Italien och det är, den är helt svartvit och det är väldigt, ja, den är väldigt,
är en svartvit serie.
Mm. Medan jag satt den här då, så har jag försökt liksom förstå vad det är som gör att jag och andra gillar Ripley så mycket. Och det är ju många ingredienser så här som folk gillar med. Alltså det är en fin tid, det är så här 60-tal i gamla Europa. Mm. Så det kanske folk gillar. Folk gillar väl också att det är så här en psykopat som begår brott. Alltså det är spännande. Det är ett triangeldrama, det är lite sexigt. Så här. Det är en ung man som ger sig ut i världen. Och det tror jag är det folk gillar mest. Alltså jag tror att det är det som är så här framgångsfaktorn. Alltså det är att följa någon som har inget till att han har massor. Och att han helt skamlöst liksom drar genom världen och genom samhällsskikten och han själv, man ser liksom hur han blir förförd av allt det fina. Och så blir vi tittare liksom också det. Att man börjar liksom heja på honom fast han är liksom ganska ond. Det är väldigt fint berättat att han tar på sig liksom en annan då rikare och liksom kickare mans identitet. Och man får se liksom hur han förändras av det. Att det är väldigt välspelat också. Han börjar så här röra sig självsäkrare. Alltså i början så är han ganska så här ihopsjunken och så här självutplånande. Och sen börjar han liksom sprätta när han liksom går över de här torgen i Rom. Och så.
Och det blir ju naturligt för honom på riktigt.
Ja, precis.
Till slut så slutar det ju vara en roll. Mm. Utan han blir så.
Mm. Precis, och han blir bemött annorlunda. Alltså servicepersonal, de sneglar inte misstänksamt om han kommer in, utan de bara ler stort. Och samtidigt så är det här, den leker också med den här frågan då, är han en av dem? Alltså precis som du säger.
Åh, jag kan relatera till mig själv. Åh, vad jobbigt det här blev.
Ja. Och kan, det är liksom den klassiska bilden av klassresenären.
Ja.
Kan man, där man ju brukar säga så att man hör aldrig riktigt hemma om man är i klassen. Eller gör man det?
Det måste ju gå 3 generationer.
Men är det sant? Undrar jag när jag såg det. Alltså, du vet alla sådana historier. Folk säger så här. Men lilla jag är inte bekväm att åka till min så här nya flickväns flotta landställe med hennes liksom, släkt som jag inte känner. Och det är ju för att jag egentligen liksom är knegare eller något sånt. Och jag tänker, ganska ofta när jag hör sådana historier tänker jag så här, men vem är bekväm med att åka till sin nya flickväns flotta landställe? Eller du vet, den typen av, att det egentligen kanske är så att alla är obekväma med en viss typ av grejer. Eller jag har hört folk säga så här, ja men jag på krogen typ, så här, men jag är inte, lilla jag är inte bekväm med att ta en dyr nota. Det känns ju jättekonstigt, fast jag numera har råd så... Och så tänker jag så här, men ingen är bekväm med att ta en dyr nota. Det är det som är hela grejen. Alltså, det är inte medfött, utan det är bara det att vissa döljer det, den konstiga känslan, för de vet att det förväntas av dem. Eller hur?
Nej, jag håller inte med.
Du håller inte med? Nej,
alltså... Nej, men jag håller inte med. För jag tror att är man född i världen där man åker hem till någons tjusiga landställe, så är det seamless. Man känner inte av att det här landstället ens är fint. Man reagerar inte på att man tar den här fina träbåten på vägen dit.
Gör man inte?
Nej, det är helt... Och jag kan bara relatera till min fästman.
Mm.
För att när jag...
Men då tänker inte han på om saker är fina.
Nej.
Gör han inte?
Nej, och inte liksom hela men den typen av umgänge som vi har också. De, för när jag är på väg, när jag sitter i en tjusig motorbåt någonstans, då tänker jag så här, gud jag går på den här båten. Lite så.
Det skulle jag också tänka.
Ja, tänk så här, mina barn sitter här och tycker att det här är inget konstigt att dricka liksom en Pellegrino istället för liksom kranvatten. Men han och barnen som är födda i det här, de reagerar inte på de här dyra noterna. Det är ju deras vardag.
Men är det verkligen så? För om man skulle ställa dem på en, i en ful båt eller...
Då reagerar de.
Ja, då reagerar de.
På att det är en ful båt.
De måste ju veta skillnaden då. Alltså de är inte dumma liksom. De vet ju att det finns högt och lågt så att säga.
Ja, och då skulle de säga att de skulle ju aldrig... Alltså rika människor som är födda i den här världen skulle ju aldrig tänka så här, åh vilken ful båt den här personen har. Utan det finns inget... Alltså så här, människor som kommer från gamla pengar som har verkligen vuxit upp i det här skulle aldrig någonsin gå hem till någon som bor i mindre lägenhet där man tar av sig skorna och tänka så här, men gud vad är det här för någonting? Utan så beter man sig inte.
Nej.
Däremot så känner de så här, privilegierade vi är som har så fin båt. Som,
alltså,
det finns ingen nervositet i det.
Jag vill att du ska se Ripley, tror jag. För att jag tycker, där berättas det liksom som, alltså, den vars identitet han stjäl är ju otroligt snobbig.
Mm.
Alltså otroligt snobbig. Och det alltså upplever jag att, alltså det är naturligt för honom såklart på det sättet att han alltid har haft det. Men där han är väldigt medveten om vad han har och vill, inte kan tänka sig någonting annat.
Många människor som är förmögna kan ju skämmas för att man är förmögen.
Jag tänker på att det finns ju liksom massa akademiska uppsatser om någonting som kallas conspicuous consumption. Alltså som är just i ögonfallande all lyx typ, där det ska, man ska märka att det är dyrt.
Mm.
Som är liksom en uppvisning. Alltså det är inte bara att ta en båt som är kul att åka runt i, utan man vill ha en stor båt.
Ja,
liksom,
men
en hög mast.
Ja,
alltså den typen av dyr klocka. Så.
Att jämföra sig är ju en del i evolutionen. Det är därför vi har tagit oss fram.
Ja, men precis. Och då tänker jag så här, allting som är då i ögonfallande konsumtion, som ju ändå är, även i Ripley så håller de på med det ganska mycket liksom, för att de är väldigt chicka och måna om hur de uppfattas liksom. Så det kan man ju liksom inte hålla på med om man inte just ser sig själv lite utifrån och att medvetet liksom placerar sig på något sätt.
Men du menar att man känner en stress i det då? Det här att man blir nervös när man ska till någons tjusiga landställe som du nämnde.
Ja men alltså att just de grejerna är liksom lika för alla. Att det som är olika är bara liksom, ja, i vilken mån man har råd med det.
Mm.
Men jag fick känslan när jag såg Ripley att det fanns vissa typer av situationer. Alltså jag tyckte mer synd om den rika killen i just så här. Men för det var några scener som... han till exempel blir lurad av någon. Det ligger så här, de är i Italien på 60-talet och folk är väldigt fattiga. Liksom. Mm. Så ligger någon tjej på en trottoar och säger att hon har gjort sig illa och så betalar han en taxichaufför för att köra henne hem. Och Ripley då, som är född fattig, han säger så här, va? Märker du inte att du blir lurad? De samarbetar ju den här tjejen och taxichauffören såklart. Liksom. Och han bara räcker på axlarna och säger, ja, men de blev väl glada. Mm. För att han är så van vid den typen av grejer. Att folk närmar sig honom och ser honom som en påse pengar.
Mm.
Så han har bara lärt sig att ganska ödmjukt säga ja. Så. Mm. Och sen när Ripley då börjat klä sig och föra sig som att han var en riking. Och också blivit, liksom, har pengar i någon utsträckning. Så då utnyttjar någon honom i det lilla. Att det är så här han har precis checkat in på ett hotell och så behöver han checka ut direkt och då måste han betala för det för att de ja, och han blir så irriterad.
Mm.
Alltså han blir mäkta sur verkligen.
Han har kvar sitt tänk från
och han inser då att han blir sedd som en vandrande påse pengar och inte liksom som människa.
Nej.
För att han har ju varit i andra änden och behandlat andra som pengar. Så han vet hur liksom typ avhumaniserande det är.
Men så är det ju, och det är också det är extremt generaliserat, men det är också det som är skillnaden mellan nyrika och gamla rika.
Mm.
Det är ju det att de nyrika, de liksom stampar ju på folk hela tiden under dem. Och vill liksom inte kanske ens vara nära den bakgrunden man har varit innan, just för att det påminner så mycket om klasskillnaden.
Just det.
Men
det är ett helt annat sätt att tänka.
Det är ett annat sätt att tänka. Det är en annan rivalitet. Man är ju medveten om vad man behövt ta sig igenom för att lyckas komma in i vad den personen kanske tycker är liksom grädden.
Just det.
Medan den rike är väl så här, ja, vi är privilegierade, så här är livet, andra har inte lika bra, that's it.
Liksom. Man kan lika gärna vara snäll.
Ja, för att man har det så bra redan. Så vad spelar det för roll om någon lurar en lite där?
Precis, och man kanske själv inte har utnyttjat någon på det sättet heller.
Nej, så man vet inte om
man
det
vet
riktigt.
Inte man vet inte ens hur de tänker, utan man är så bara, ja, liksom, ungefär. Ja. Mm. För det finns någonting med, alltså, hur man brukar prata om den ärvda förmögenheter och så här, som att det är just någonting som dyker upp och är väldigt självklart. Och jag vet inte om du håller med mig, men när vi bodde på Östermalm och hade våra barn på Östermalm, min dotter hann ju börja skolan på Östermalm och så där. Och på Östermalm finns det ju nu för tiden väldigt mycket rika människor. Där hade man ju kunnat tro då att liksom bilden av det skulle ju vara att det är liksom spolingar som är födda med silversked i mun och som är vana att få allt de vill ha och att de just ser det som väldigt självklart. Att liksom världen är deras och allting kommer bara till dem om de vill ha det ungefär. Det är som bortskämda helt enkelt. Mm. Men så det egentligen var. Alltså var att det var väldigt många familjer där föräldrarna hela tiden, upplevde jag, testade sina barn. Krävde jättemycket av sina barn. Gjorde sina barn ganska osäkra på vad de kunde, vad deras förmågor var. Mm. Vad de,
ni har mycket att leva upp till.
Exakt. Mm. Och de lät dem veta liksom att det finns en värld där allt det här som är bra finns. Oj, vad bra allt det här är. Liksom. Och för att du ska hamna där så måste du anpassa dig hårt. Mm. Liksom. Mm. Och alltså de som kanske hade minst behov av att anpassa sig egentligen var de som krävdes allra mest på det. Så är liksom min känsla av hur stämningen i många liksom rika familjer är. Och där inte alls då barnen växer upp med en sån här känsla av att det här är helt naturligt, det här är bara mitt och det, så ska det alltid vara.
Mm.
Utan tvärtom liksom vet att allting är villkorat. Och vet att, eller hur?
Ja, men så håller jag med om. Gamla pengar sätter högre krav på sina barn. Medans nya pengar, där är det mer så här, kom vi klär dig topp till tå med Moncler och visar alla hur mycket pengar vi har. Just precis, ja, men som
är
du
det en
sa,
gamla nya pengar fråga? Det kanske är, jag vet
jag
inte.
Jag tror det, precis som du sa, att de kanske med nya pengar vet ju vilka statusmarkörer som man behöver ha och beröra. Och därför är det så lätt att sätta barnen och ha dem på sig och vara i de miljöerna. Man vet att man ska åka till vissa ställen. Medan
och då låter man barnen få liksom glida med och få de här.
Mm.
Det är därför jag tror att andra generationens snabba pengar gör inte så mycket.
Nej.
De liksom hamnar ju i den här räkmacka.
Ja, precis. Jag tänker på, det finns en låt med Jay-Z när... Jag brukar citera den ibland, vi har kanske gjort det i podden innan, men när han sjunger om sin dotter och så sjunger han om deras Picasso-tavla. Och så, that's right, blue, lean on it. Alltså att hans liksom, då när hon var liten liksom bara skulle stå och luta sig mot en Picasso-tavla för att det är liksom, den är din, gör vad fan du vill med den. Den inställningen har jag typ aldrig sett på nära håll. Alltså nej. Det är liksom, nej. Utan tvärtom så här, nu är vi faktiskt på en fin restaurang och här, alltså att det är liksom, att det är väldigt så här... tufft liksom.
Ja, men, och sunda rika människor är ju så. Fast ibland så går det till överstyr.
Ja, och deras osäkra barn sitter där och bara säger, oj oj oj, nu gör jag alla besviken igen.
Ja.
Alltså att det är ganska...
Nej, men, och det är ju för att de föräldrarna försöker ju ge sina barn en drivkraft.
Det är säkert det de försöker, precis, att här ska minsann ingenting komma gratis, utan nej. De ska just så här, det ska inte vara självklart för dem. Men
jag tror det är svårt att balansera. Jag tror det är supersvårt att veta om man kommer från en förmögen eller man har pengar.
Mm.
För målet för alla föräldrar är ju att få barnen att ändå så här prestera, göra det man vill.
Mm.
Ja, men leva ett bra liv där man liksom utmanar sig själv och gör någonting coolt.
Ja. Yeah.
Och då tror jag att då tänker föräldrar olika. Halva gruppen är precis som du säger, att så här, man, så här, ja, men det finns en värld att ta del av, men du måste klara dig själv.
Ja,
medan den andra gruppen av föräldrar tänker så här, kom, hoppa in i världen redan.
Ja.
Vi är rika, så att det är bara att du joinar oss som barn.
Exakt, det finns, och båda kanske funkar på ett sätt, för att jag menar, alltså i USA då, alltså hela liksom nepo baby-fenomenet, det är ju den senare gruppen, ja. Där det bara är så här, men självklart ska väl
nyttja jag det vi har.
Ja, ja, och så skulle jag nog tänka med mina barn också, att själv, alltså självklart om jag vet någonting som och kan tipsa dig eller liksom få in dig, det är klart jag kommer göra det liksom. Alltså min dotter behövde bara hosta, att hon stickar mycket i skolan och så här, och hon bara, frågade mig så här, kan man jobba med textil? Jag bara, vet du vad, jag känner en textilkonstnär som du skulle kunna prova hos. Alltså började direkt liksom så här, jag ska få in dig.
jag kan relatera.
Ja, och så tror jag liksom, så funkar nog typ Hollywood också liksom, för där är det den typen av lite mjukare folk som gått mycket i terapi och liksom lärt sig att man i alla fall ska låtsas att man är snäll ungefär. Alltså som ja.
Det kanske inte alltid, kanske inte är så negativt då, att bjuda in dem i världen på en gång.
Nej, alltså för den här liksom stilen som jag sett på Östermalm och som jag tror, ja, men folk tänker nog att de gör sina barn en tjänst då när de är så tuffa, ja, liksom.
Ja.
Mm. Men,
jag håller med, för då blir det just att man har de stora skor som man ska liksom fylla.
Ja, precis. Och det kanske funkar på det sättet också att de här väldigt osäkra barnen då, som är vana att all kärlek är villkorad liksom, ingenting är villkorslöst, att de blir kanske högpresterande då. Men ja.
Nej, men jag brukar säga så till mina barn, för som sagt, jag har ju själv gjort den här klassresan, och jag brukar säga det till barnen, att så här, ni bor på ett ställe i Sverige där människor, där ni kommer, ni får liksom ett fantastiskt nätverk när ni växer upp.
Mm.
Ni kommer känna så mycket människor som blir politiker och företagsledare och duktiga entreprenörer, så att liksom ni ska veta det.
Ja.
Att vilken bra start ni får. Och nu får ni liksom förvalta den sen när ni växer upp.
Ja.
Då är bara 9 och 10 år.
Precis. Ja, men man kan säga, precis, det här är kanske bästa. Man ska säga så, att så här, bara så ni vet, så här, ni har ett försprång. Men också så här, här är försprånget.
Ja.
Varsågoda.
Ja, exakt. Exakt.
Så känner jag också. Ja, det måste ju vara det
bästa. Det är det bästa. Ja. Så här är det, liksom, gör det bästa utav det.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Man får ju ibland, tycker jag, höra att entreprenörer som ska tjäna pengar, att det finns mycket girighet inom det också. Att man gärna startar någonting för att sko sig på andra. Eller.
Just det.
Och jag blir så glad när man hittar entreprenörer som gör liksom tvärtom. Som bara på riktigt vill bidra till samhället. Inte någon så här greenwashing eller pinkwashing eller vad. Human washing, som vi har pratat om för jättelänge sedan. Utan att man faktiskt kommer på någonting. Och hör du hört talas om orimlig hyra?
Mm, absolut.
Och Lawline?
Nej, det vet jag inte vad det är.
Som är deras konkurrent?
Nej, berätta.
Nej, men det finns ju, de har ju funnits länge, men det finns ju liksom uppsjö bolag idag som liksom vill hjälpa till. Och jag hade inte hört talas om orimlig hyra först för ett tag sedan.
Nej, alltså som hjälper folk att få ner sina andrahandshyror.
Ja, så är det liksom en ockerhyra så kan man skicka in själva ärendet och orimlig hyra, och jag vet även Lawline och även så här, konkurrent är ju samma sak. Att de köper då själva den här ärendet och så mycket pengar som det gäller. Och så får man då pengar inom 48 timmar.
Är det sant?
Ja, jag funderar på om de tänkte hela vägen. För att nu när de startade så blev det ju extremt många ärenden som de drog på sig. Och det innebär att de måste ju ligga ute med pengar väldigt länge. För de köper ju själva ärendet, betalar ut x antal tusen till personen. Och sen måste deras jurister driva in det här. Det är ju likadant som med, vad heter alla de här Cool Company och Frilansfinans. Inte de, utan de som köper fakturor. Det finns ju sådana bolag också.
Ja, många inkassoföretag eller hur?
Men det som verkar hänt nu, att jag tror att det läste oss att det har kommit in 3000 ärenden till hyresnämnden. Och hyresnämnden har gått ut och sagt att så här, vi kan inte hantera de här ärendena. Deras affär, jag undrar om de tänkte så långt att det någonstans rent byråkratiskt kan fastna deras affärsidé. Och då inser jag att de kommer behöva bunkra upp en ganska mycket pengar för att överleva. Har man den här idén då man ska betala ut till den här privatpersonen som ansöker, och sen så kanske det dröjer 4-5 år innan man får pengar.
Ja, just det. Ja.
Så jag blir nyfiken. Så gick jag in och så bara, vilka har investerat i det här bolaget? Så kommer de klara sig eller inte? Och då är det Fredrik Eklund, stjärnmäklaren, Lena Apler, startar Collector, Jonas Tillander, och sen en annan person som startar Jurek. Så att det här bolaget kommer ju klara sig. Men det har ju kommit så många. Jag vet att ett annat bolag heter typ Air Advisor.
Vad är det för någonting?
Flyghjälp. Där de är ju samma sak.
Jo, men det precis. Alltså kräver tillbaka när folk blivit typ, alltså när deras plan är försenat eller inte kommer, eller deras väskor försvinner och sånt.
Jag bara känner så här en enorm glädje för den här typen av bolag som har bara poppat upp just nu.
Det är faktiskt toppen. Någon som kan liksom regelverket och är på ens sida. Det här det är också så här, det är skönt för att det är liksom en riktig tjänst.
Mm.
Alltså det är en
bland
tjänst
alla som, appar som har dykt.
Precis. Alltså lite apropå det här, det är en helt annan grej. Men liksom, jag läste en artikel i Expressen nu som började så här. Lena Mårtenssons Stenudds sista chefsjobb var som kommundirektör i Hörby och slutade med rubriker om en nakenbadsaffär under en alkoholstinn kommunkonferens och en fallskärm på 16 månadslöner som hon fick efter kritik om hur hon hanterade affären.
Så 16 först, månader?
Mm. Så hon precis. Så först så liksom åker hon på en säkert helt meningslös konferens, bränner våra pengar på det. Super som ett svin, beter sig illa. Och sen kan hon liksom inte sluta bete sig illa, utan hon hanterar det då så dåligt så att hon måste få sparken så. Artikeln fortsätter. Även chefsjobbet innan dess i Åstorps kommun. Jag tror att allt det här är i Skåne, stackars Skåne. Gick samma väg något år tidigare då hon sparkades med 20 månadslöner. På mindre än 1,5 år kostade Lena Mårtensson Stenudds fallskärmar skattebetalarna i de båda Skånekommunerna 4,6 miljoner kronor. Och medan fallskärmen från en kommun löste ut fick hon samtidigt chefslön från den andra.
Det är så galet.
Det här, och det var 119 personer i den här artikeln som lever på det här sättet. Att de har betett sig, alltså de har varit så dåliga så att de har fått sparken. Och så det är ganska svårt att sparka folk i Sverige. De har liksom betett sig så uselt på det här jobbet som också är liksom lite ett låtsasjobb från början. Förlåt, men det är liksom, man ska jobba med förvaltning. Allt man ska göra är typ att inte göra aktivt fel. Men de kan liksom inte. Och sen så när de då får sparken så belönas de för att de fått sparken. Och sen så blir de anställda och gör samma sak i en ny kommun.
Mm.
Och fortsätter så här. Mm. För att det är liksom bara hur fet snabel man kan skaffa sig. Och att veta var den snabeln ska sättas.
Ja.
Som liksom är businessen. Alltså förlåt, men det är ju den här typen av, eller alltså, låter jag som en sur gubbe nu, men du vet, man läser så här att Göteborgs kommun har typ, alltså att de har så här 400 kommunikatörer anställda eller vad det nu är.
Mm. Det är enormt alltså skattslöseri överallt.
Ja, men alltså det jag skulle, jag vet inte om jag liksom kommer ut som någon slags höger, men jag är liksom i så fall höger på den nivån att jag tycker typ att de här människorna kanske borde avrättas. Alltså du vet, att det är liksom
vad är det för höger?
Det här är så dåligt för liksom motivationen för alla oss andra.
Mm.
Alltså att det går det liksom inte längre.
Nej, och det är också det väl när man bara backar tillbaka till EQT. Att det blir så fel när tjänstemän sitter på såna här förmåner.
Alltså jag orkar liksom inte.
Nej.
Eller bara liksom att det folk liksom blir så här megarika på, det är typ dra in så här pengar till någon app vars enda syfte är typ att så här, jag vet inte, lura folk att välja en vårdcentral där de får sämre vård till ett högre kostnad för skattebetalning. Alltså,
ja, men jag sitter med samma irritation i kroppen.
Ja.
Och det är väl det som jag kanske har hoppats på under den här lågkonjunkturen som typ aldrig kommer på riktigt.
Nej, den
att det skulle komma som en våg som bara utplånar företag som inte borde finnas egentligen.
Ja. Precis.
Som finns på grund av en högkonjunktur där allting kan funka.
Ja, problemet är ju bara att även om det kommer en lågkonjunktur så kommer ju inte det offentliga bantas. Alltså, och det är ju där mycket av det här ändå som är, alltså, jag känner så få människor som producerar någonting om dagarna.
Mm.
Utan de sitter och liksom positionerar sig mot varandra i en lokal och så kallas det för att ha ett jobb. Men det är liksom ingenting görs. Eller förstår, det är liksom,
nej, jag är helt med, och det var därför jag blev så glada för de här små entreprenörerna som försöker få ner folks hyror.
Ja. Alltså, precis, det är helt unikt att det är så ett nystartat företag som faktiskt så här, gör någonting som inte bara är typ, alltså vi pratade om kulturell nekrofili förra avsnittet. Det här är någon slags så här liksom ekonomisk nekrofili. Det här var fint fullt av pengar.
Det var det. Och ni kan höra oss varje torsdag.
Puss och kram.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.